Sådär. Välkomna till Agrikans podcast. Det är en podcast där vi pratar om förebyggande djurhälsa i gårdsmiljö genom digitala lösningar. Och idag har vi med en riktigt spännande gäst här idag. En man som är känd för sina stora ord. Vi har med oss Lasse Karlsson. Välkommen.
Tack så mycket. Tack.
Berätta då, vad din roll på Agrikam, vad har du för anknytning hit?
Ja, styrelseordförande idag. Sedan den 5 februari 2019. Så det är ju drygt 3,5 år. Och inte bara styrelseordförande i den mått att jag jobbar med styrelsen och förbereder de mötena, utan jobbar också kanske motsvarande ungefär en 30-40% operativt med vissa frågor i bolaget.
Vad spännande. Och det, du har ju... Du har ju lite gemensam bakgrund med vissa andra centrala personer i bolaget. Berätta.
Ja, det har jag. Vi har ju Ulf Stern som är en duktig medarbetare i bolaget och som dessutom nu när Elinor, vår vd, är mammaledig, har varit och är fortfarande då tillförordnad vd. Ulf och jag har känt varandra i... Ja, det är exakt 40 år sedan 1982. Då vi tillsammans med ytterligare tre kompisar bildade det här data i mjukvaruföretaget IFS som levererar ERP-system. Och det finns mycket kopplingar till den resan som Ulf och jag och de andra gjorde med IFS även när vi nu pratar om Agrikam. För det är egentligen samma sak vi ska göra. Fast istället för svensk industri eller internationell industri Så handlar det om kor och kobranschen, mjölkproduktion. Så det är spännande.
Och vad spännande. Och ett ERP-system, det är ju då ett ganska brett system som man använder för stora företag, va?
Det är det. Det är ett verksamhetssystem som är till för att styra, leda, analysera och dokumentera verksamheten. Och för att man ska kunna göra det i en stor industri så krävs det att man också då har alla de komponenter, maskiner, produkter, olika delar av verksamheten kartlagda och data från de enheterna för att kunna hantera all den informationen på ett förebyggande sätt. Då, va? Mm. För det handlar väldigt mycket om förebyggande underhåll inom industrisektorn och det som framförallt Ulf som var ansvarig för den satsningen inom IFS specifikt arbetade med han arbetat med det i nästintill i 40 år. Mm. Ja. Ja, det är den kopplingen. Och Ulf och jag tog kontakt med varandra för 1,5 år sedan ungefär. Specifikt, för då höll Elinor och jag tillsammans på att titta på ett lämpligt system som vi skulle integrera in i Agrikam. För att bättre kunna ta fram en produkt för att styra och på ett modernt sätt följa, utveckla, dokumentera mjölkproduktion på samma sätt som man gör i industrin. Och det var då Ulf kom in i bilden och skulle hjälpa oss. Men Ulf blev eld och lågor på väldigt kort tid. Och ringde mig en kväll och sa... ursäkta svordomen, men han sa för fan, alltså, det här är ju inte klokt, det här är ju precis som för 40 år sedan när vi drog igång IFS. Det är en enda stor global möjlighet vi har här. Är det okej? Okay? Jag hoppar på det här, jag säger av alla mina uppdrag jag har och går in heltid i Agrikam. Tycker du det är bra? Och det tyckte jag ju förstås. Det är ju en kanon person Ulf, va? Och dessutom ja, är han då. Och det ska väl sägas också att när det gäller IFS så är det ett bolag idag. Ulf har ju lämnat bolaget, men det är inte så länge sedan. Det är inte alls så många år sedan. Jag lämnade bolaget 2006, IFS. Mm. Men idag är det ett bolag som värderas till över 100 miljarder.
Det är ganska stort bolag.
Finns i 45 länder och 4 000 anställda.
Ja, det är otroligt.
Men i det perspektivet ska man även sätta Ulf då, som är en guru inom industriellt förebyggande underhåll. Globalt sett, va? Så att en bättre resursperson i det vi ska göra med förebyggande djurhälsa, det är svårt att hitta faktiskt.
Ja, det märks verkligen på Ulf, och han brinner ju verkligen för det vi gör här, ja, på Agrikam. Ja. Och det är så otroligt kul också, för att det är ju än så länge ett ganska litet bolag i Agrikam.
Ja.
Men vi har ju en sån otrolig kompetens i bland annat Ulf, och så har vi ju massa andra kompetenta medarbetare också, ja, såklart. Men, och så har vi en ganska kompetent ordförande dessutom, om man får säga så.
Ja, jag har lite erfarenhet från ganska mycket verksamheter. Olika verksamheter har jag ju i min... Jag har hållit på och jobbat med företag i över 50 år. 55 år snart. Och det är ju allting från större industriföretag, startupbolag, börsbolag, ägarledda bolag. Det är hela paletten, va?
Mm.
Så det är klart att lite olika intryck och erfarenheter samlar man ju på sig då.
Ja.
Men mitt bidrag i Agrikam, det är nog egentligen till 100% att stötta och stå bakom alla de, som du nämnde, duktiga medarbetare. För det finns idag... Alla vet, alla känner, alla förstår vad det är vi ska göra, vad vi ska åstadkomma, vad vi ska förändra inom mjölkproduktionen och när det gäller förebyggande djurhälsa och hur man styr och utvecklar verksamheten inom mjölkproduktion. Så det är bara att vara ett stöd, att man får fram resurser och mod och vilja att göra allt det som man vet att man kan göra och ska göra.
Ja. Och du var nästan in och touchade på ämnet där. Alltså utifrån din synvinkel, som har gjort en liknande resa då med att digitalisera tung industri och så vidare. Alltså från din synvinkel, vad har svensk mjölkproduktion för utmaningar och förbättringsområden?
Mm. Ja, det är en märklig bransch på ett vis, mjölkproduktion. Och när man säger mjölkproduktion, då är det ju egentligen... Jag använder ofta begreppet bondgård. Jag tycker det är ett bra begrepp. Jag är lite gammalmodig av mig. Men en bondgård som sysslar med att ha mjölkkor och med där tillhörande verksamhet. Och det är en märkligt företeelse, den där gården. Därför att när man kommer att titta på maskinsidan, hur man sköter, om vi undantar djuren ett ögonblick, utan alla de hjälpmedel man har, maskiner och liknande för att bruka jord, att sköta all annan verksamhet, så är man idag ganska hyperdigitaliserad. Mm. Alltså, i princip så kan man väl säga att traktorerna går av sig själva, och de precisionssår och de precisionsgöder och så vidare och så vidare. Men absolut den senaste teknologin. Och sen kommer vi till själva djurhållningen. Och den är totalt motsatsen. Den är inte digitaliserad ett dugg. Jo visst, det finns en robot. Det finns mjölkdata. Men all digitalisering handlar bara om produktion.
Mm.
Och produktionsdata. När vi kommer till en digitalisering för att hur ska jag tillsammans med olika medarbetare, veterinärer, rådgivare, hur ska vi tillsammans ha grepp om verksamheten, styra och utveckla den? Och hur ska vi säkerställa att våra kor mår fruktansvärt bra från dag ett och även i framtiden? Då har vi nästan inga digitala hjälpmedel. Nej. I bästa fall en strukturerad whiteboard.
Mm.
Och det är bättre än inget, men den är långt ifrån tillräcklig, va?
Finns det ytterligare en trend i att... För det, som det ser ut idag, så blir gårdarna större och större. Mm. Det blir ju fler och fler djur på färre och färre gårdar.
Mm.
Och då kan jag tänka mig, finns det någonting där att när man har fler djur, så är det ju, man brukar ju prata mycket om koögat, men förr i tiden så var det ju ofta liksom 40, 50, 60 kor i en uppbunden besättning. Mm. Och då är det klart man hade ju bättre koll, men finns det sådana delar som gör att det här skulle, att det här blir mer och mer akut, eller vad man ska säga. Och
viktigare och viktigare. Ja, det här med djuröga är lite en speciell egenskap, skulle man kunna säga. Man brukar säga att vissa människor har det där och så vidare. Jag är inte på något sätt bonde. Det vill jag understryka direkt. Va? Men jag har en dyr hobby. Så jag har haft kor i 25 år. Men då har jag haft kor för mitt höga nöjes skull egentligen. Och för att även jag har en liten gård där jag behöver ha betesdrift. Och jag tycker om kor. Djur överhuvudtaget.
Det är härliga djur, är det?
Ja, det är det. Och djurögat, det kommer alltid att behövas. Och då ska jag förklara hur jag menar med det. I avsaknad av hjälpsystem, digitala system eller vilka än det är. Och oftast dessutom när vi hade kor uppbundna, i uppbundna system. Och det givetvis heller inte var flera hundra kor, utan ofta lite färre. Det är klart, djurögat, en bonde som hade djurögat respektive en som inte hade det, då var det en stor fördel. För då, man kan säga att personen, djurskötaren eller bonden, ser, men egentligen är det att man känner helt plötsligt att den här kon mår bra eller mår inte bra. Och man nästan intuitivt vet vad det är man ska leta efter för fel, vad det är som inte funkar. Därför att man har ju umgåtts med den där kon kanske då i 5, 6, 7, 8 år eller längre. När den moderna hjälpmedlen kommer in i bilden med olika typer av hjälpmedel för att övervaka, kolla, rapportera huruvida kon mår bra och dåligt, vad som händer, så är fortfarande djurögat viktigt. Därför att jag tror helt enkelt att med gott djuröga så kommer det bero på ett gott engagemang i hur kon mår. Alltså det finns inte folk som har bra djuröga och som inte har ett gott och starkt engagemang i hur en ko mår.
Nej.
Och har man ett starkt engagemang, det är det också närmare till hands att man tillskaffar sig de hjälpmedel som man vet underlättar mitt arbete. Så det goda djurögat är förmodligen en koppling till att det är de gårdarna som är först på att prova nya bra hjälpmedel. Om det inte är så att gården är så liten så att det känns som en överinvestering att skaffa sig systemen. Va? Men det är ju, den risken försvinner ju successivt när gårdarna blir större och större. Och också i att ni går över till lösdriftssystem. Jag menar, de uppbundna besättningarna kommer ju vara borta om ett antal år. Men det goda djurögat tror jag är drivkraften. För alltså bakom det goda djurögat ligger engagemanget. Och i engagemanget ligger också drivkraften för att jobba på ett bra och modernt sätt. Va? Som stärker djurens välfärd helt enkelt. Så att det ska vi odla även i framtiden.
Ja. Jag tänkte också, för det, du var inne på det, lösdriften. Jag tänker framförallt lösdrift på en robotgård. Vi har ju robotgårdar idag i Sverige på alltså, långt över 1000 djur. Och då tänker jag liksom att när du har lösdrift och då robot, då har man ju inte den här dagliga kontakten som djurskötare på samma vis med djuren. För det är ett litet eget system. Och när det funkar så då har man inte så mycket kontakt med den kon egentligen. Till skillnad från mjölkar man i grop, då har man ändå en handpåläggning på varje djur varje dag. Men jag tänker där om det kan finnas då en trend då att det blir färre djurskötare per 100 kor till exempel. Och att det då någonstans måste ju en gräns gå för hur många kor man kan ha koll på i en fridrift. På ett djuröga då, så att säga, eller på en bra djurskötare.
Ja, och det där är ju intressanta diskussioner egentligen. Jag känner ju en hel del mjölkbönder och även en del djurskötare under årens lopp. Och de djurskötare som är duktiga, som jag kallar för duktiga engagerade, De betonar just vikten av när man går över till robotsystem. Att man inte får betrakta den fasen under kons skötsel, om man säger, eller under dagen. Som att jaha, nu är allting automatiskt. Vi behöver inte vara så här, vi behöver inte bry oss, vi behöver inte titta på det, va? Därför att de duktiga djurskötarna säger, vi får inte missa den här, ska vi säga, egna relationen i att se hur djuren funkar och hur djuren mår. Vi kan inte helt släppa den bara för att det ska fungera automatiskt. Så en bra djurskötare, tror jag, och en bra ansvarig för hantering av djuren är medveten om risken med en sån utveckling som går fel då. Det är det ena. Sen är det väl så att alltså utmaningarna vi har idag inom mjölkproduktion, de är, vi skulle kunna säga, det kan sammanfattas med ett ord, samarbete.
Mm.
Vi måste förbättra, fördjupa och möjliggöra ett bättre samarbete inom mjölkproduktionen. Och då menar jag samarbete egentligen på två olika plan. Det ena är samarbetet på en, vi kan kalla det kanske för en nationell, övergripande nivå. Det finns många aktörer, små och stora. Vi har ju Laval, vi har Lely och så vidare och så vidare. Och vi har mindre utvecklingsföretag, typ Agricam. Vi har stora veterinärorganisationer. Vi har myndigheter. Vi har forskning. Det måste till ett helt öppet och engagerat samarbete på den nivån. Där man inte så mycket sitter och håller på data eller vaktar sina revir och så vidare. För det finns inget att vinna på det. Alla har att vinna på att ha ett öppet sinnelag och ett öppet samarbete i de här avseendena. Och det samarbetet tror jag är på gång att komma. Vi är beroende av ett samarbete Agricam. Mm. För att all den data vi behöver för att leverera bra system ska vi ju inte själva behöva uppfinna när den redan finns ute på gårdarna. Alltså det finns egentligen så mycket data idag som inte används på ett tillräckligt bra sätt. Eller som inte kommer in i rätt sammanhang alltid. Det är det ena. Så det samarbetet, och inte minst mellan de större veterinärorganisationerna och typ bolag som Agricam. Mm. Alltså, vi måste sluta med att sitta och vakta varandras positioner. För vi har inga positioner att vakta. Det finns liksom inget som är farligt att släppa ifrån oss. Vi har ingenting som vi behöver hemlighålla eller vakta på eller någonting. Vi har bara att vinna på ett samarbete.
Ja, så är det ju, för att det...
Och det är den ena dimensionen, om man säger, va?
Ja, precis. För ja. Det måste ju vara så att det yttersta vinsten för alla, och där alla, även om man ska prata monetära värden, hittar en ekonomi och allting, det är ju om svensk mjölkproduktion mår bra och presterar bra mot en given insats.
Absolut, va?
Ja.
Och den andra dimensionen, eller andra nivån av samarbete, det handlar, då är vi nere på gårdsnivå.
Mm.
Inte på den nationell nivå, utan på gårdsnivå, enskild gårdsnivå. Och då är det samarbetet mellan mjölkbonden, djurskötarna å ena sidan, veterinärerna å ena sidan, och rådgivare, foderrådgivare och olika typer av rådgivare.
Mm.
De här tre parterna måste samarbeta bättre. Gör de inte det idag? Nej, det gör de inte. För att den enda platsen de egentligen har data för att göra samarbete, det är om de samtidigt strålar samman vid whiteboard. Men den whiteboarden innehåller ju inte det som krävs för ett samarbete. För samarbete för mig och för Agricam är att vi har en specialanpassad data som är till för att vi ska kunna jobba med en sann förebyggande djurhälsovård. Och som underlättar för oss att driva verksamheten, notera vad vi gör, resultatet blir, följa upp, dokumentera och kunna förbättra. Och den datan måste vara tillgänglig i realtid, alltså vilken sekund som helst.
Mm.
För veterinären, för gårdens anställda och för rådgivarna och våra olika partners som gården har. Och det är den inte idag. Det finns ingen historisk data på en whiteboard. Och det finns historisk data i allt ifrån Excel-filer och pappersdokumentation. Så det är inte det jag pratar om. Jag pratar om en historisk data och en nutidsdata i realtid. Som är tillgänglig. Och den ska vara tillgänglig när veterinären sitter på sin klinik och jobbar. Förbereder ett besök på en gård. Så ska han direkt via sitt journalsystem. Utan att behöva logga in på ett gårdssystem eller någonting. Direkt via sitt journalsystem. Så ska han komma åt all information om den gård han ska besöka. När det gäller enskilda djur, historiska behandlingar, besättningsnivå. Och vi kommer så småningom när vi blir lite större att även leverera en nationell nivå med analys och data på olika egenskaper och händelser på djurnivå inom mjölkproduktion. När sen veterinären är ute i fältet och är på gården i besök, ja då måste ju informationen finnas tillgänglig ögonblickligen i diskussionen. När man står där och diskuterar med djurskötaren någonting. Givetvis via de moderna verktyg vi har idag som en mobiltelefon. Man ska inte behöva slå i listor. Man ska inte behöva göra någonting. Man ska inte behöva fråga, har ni data på det här? Datan finns. Djurskötaren har tillgång till den. Gårdens ansvariga ägare har tillgång till den. Veterinären har tillgång till den. Rådgivarna har tillgång till den. Givetvis att bonden har accepterat att de ska ha tillgång till datat.
Mm.
Och de system vi bygger kommer att ha de här funktionen helt sömnlöst. Sömn, alltså det kommer inte vara så att man måste hoppa ut och in i olika system.
Nej, du kan göra allt från samma.
Allt ifrån veterinärens position. Han har sitt journalsystem. Gården har sitt gårdssystem. Och foderrådgivarna har ju sina data och kan koppla upp sig mot de här gårdssystemen och så vidare. Och först då kan vi börja prata om att vi tillsammans kan nå två saker. Ett, vi måste lära, alltså vi har en sån problemsituation på veterinärsidan idag inom produktionsdjur, alltså lantbrukets djur. Det har ju varit fullt av artiklar i flera år nu i tidningarna. Man kan inte ta hand om akuta utryckningar ens längre på grund av brist på veterinärer som vill jobba med produktionsdjur. Och alltså, jag har ju själv haft veterinärbesök då i 25 år va? Och känner många veterinärer. Och det är klart som tusan. Ärligt talat, på 25-30 år har det inte hänt ett dugg med hur man jobbar i veterinärernas arbetsmiljö och arbetsvardag. Det är inga nya hjälpmedel, det är inga nya system, det finns ingen hjälp att dokumentera. Det är precis ungefär som det var för 30 år sedan.
Mm.
Och att då jobba med omoderna verktyg i en situation med brist på veterinärer, det är inte lätt att få nöjda mjölkbönder som kunder för en veterinär. Och det är klart som tusen att unga veterinärer inte har lust att kliva in i den här arbetssituationen. Det är, jag brukar kanske ibland överdriva, men det är någonting man måste ta tag i inom veterinärorganisationerna. Men vi kommer att kunna erbjuda veterinärer en helt modern arbetsmiljö. Moderna verktyg. Och moderna verktyg för samarbetet. Och då helt plötsligt kan man utnyttja all den kunskap som finns på gårdarna. Hos djurskötare, hos mjölkbönder och rådgivare. För att också utföra saker och ting som man inte kanske får. Eller man måste ha en veterinär närvarande fysiskt för att göra det. Mm. Det är en sån slöseri med kunskap och resurser idag. När det gäller den stelbenthet som har varit nu i evigheter med rollfördelningen. När man gäller den gemensamma djurvälfärden. Och förebyggande djurhälsovård har mer varit ad hoc-insatser. När man har haft tid.
Mm.
Jag ser ju framför mig att det är självklart att en veterinär ska ha tillgång till all den här datan. Ska kunna veta statusen på djur, förebyggande djurvården. För de akuta insatserna, det är klart att de kommer vi inte ifrån. Det kommer alltid hända saker, olycksfall och liknande. Där det krävs en närvaro blixtsnabb av en veterinär. Vare sig det är lördag eller måndag. Det är självklart, va? Men arbetsmetodiken tillsammans med gårdarna på ett modernt sätt gör att dagens veterinärer skulle kunna ha dubbelt så många mjölkgårdar med en rimligare arbetsbelastning och ett roligare jobb. Och sen utnyttjar vi modern teknik. Va? Lite grann en brandfackla kanske, eller ett brandtal. Men alltså, jag önskar bara att vi kan förbättra arbetssituationen och därmed också samarbetsmöjligheterna mellan veterinär, gårdar och alla de parter som är inblandade i det här. Va? Ja. För som det är nu så är vi en återvändsgränd.
Det är ju så här nu, och det är ju klart att vi vill komma åt det hållet. Och nu har vi pratat nästan lite visionärt här. Men det är ju faktiskt så här, det har ju hänt faktiskt en hel del här på Agrikam bara den senaste tiden. Mm. Och det är ju faktiskt så att ett väldigt stort steg är ju taget i denna riktning. Mm. Eller hur skulle du beskriva det i dina ord?
Ja, det är det. För att det är självklart ett litet bolag som Agrikam. Vi börjar med olika delprodukter, produktmoduler. Det kan vara kalvhälsa som nu lanserats. Det kan vara Bacticam-systemet för mastit.
Och det måste vi faktiskt påpeka också. Bacticam som nu faktiskt är godkänt av Jordbruksverket. Det är ju en otrolig bedrift.
Till och med det. Det tog 2 år, men nu är det där godkänt. Jättebra. Och kalvkollen är nylanserad. Och helt plötsligt har vi ett verktyg för att bättre tillsammans med gård, veterinär och alla sköta kalvhälsan på ett förebyggande sätt. Men de här produkterna som har kommit nu som till början med från ett litet bolag som oss som enskilda produkter. Mm. Då handlar det ju väldigt mycket om att man ska försöka. Vi måste ju någon gång försöka börja sälja våra produkter. Vi kan inte bara utveckla dem. Då blir vi inte så långlivade. Men det som har hänt nu är att nu börjar vi se konturerna av vår vision. Mm. Att kunna erbjuda ett helhetsgrepp om det här. Och produkten i sig, djurhälsoportalen som den kallas och går för, där alla våra enskilda produktmoduler, kalvhälsa och så vidare, Bacticam och ketos och allt vad det är, kommer då ingå som delkomponenter i den här helheten. Mm. Och även journalsystemet som veterinärerna då kan jobba med rakt in i vårt system. Det gör att vi äntligen kan börja jobba på en lite högre abstraktionsnivå. Och vi har ju valt att kalla hela det här konceptet för livsmjölk. Och jag är glad, för jag känner när jag pratar att det börjar få fäste.
Ja.
Det är ett begrepp som, ja, det, jag höll på att säga, det går rakt in i hjärtat på de människorna som är engagerade på gårdarna och veterinärer och så vidare. Och livsmjölk står ju då för hela den här filosofin som vi bygger upp kring en hållbar mjölkko och en hållbar mjölkproduktion, så att säga. Va?
Och hållbar, det är ju ett ord som slängs med ganska ofta, men bara för att förtydliga det. Vad menar vi med hållbar svensk mjölkproduktion?
Ja, jag skulle då egentligen vilja citera Bengtsson, en av bröderna Bengtsson. Man kan läsa honom
i Årets djurskötare.
Årets djurskötare, som var i senaste numret av Husdjur. Ja, det är så mycket kloka ord som han säger i den artikeln. Och framförallt så pratar han om urvalet av individer, vad han vill ha av en bra ko. Och det är inte den här kortsiktigt maximerade produktionen byggd på avelsvärden, index hit och dit. Han pratar om hållbar. Han pratar om kor som fungerar i systemen. Han pratar om kor med låga celltal som ärver de egenskaperna och så vidare. Och han säger dessutom så här: en bra mjölkko, det är först efter 4:e, 5:e, 6:e laktationen, då är den som bäst.
En 100-tonnare helt enkelt.
Ja visst, och det är ju så underbart att höra honom säga detta. För jag menar, fakta är idag att vi på grund av att vi i rekryteringen har färdiga kor att sätta in i produktionen. bönderna plockar ut kor på tok för tidigt ur produktionen i andra änden. För man får inte plats annars med att få in sina nya, sin nyrekrytering.
Mm.
Och det är helt galet synsätt. Det är resurslöseri, onödiga kostnader. Man har för stora rekryteringsvolymer på gårdarna än om man skulle införa en hållbart koncept som innebär, för att man ska få de här korna som Bengtsson pratar om, då krävs det att man ser kon i den nyfödda kalven.
Mm.
Man kan inte få en bra mjölkko om man inte från dag ett, till och med innan, när kon ska kalva, när kon ska inläggas, börjar fundera på kvaliteten i djurhållningen. Den förebyggande djurhållningen.
Mm.
Rakt igenom. Då kan man som en följd av det få de här djuren som han pratar om, Bengtsson. Konsekvensen av det är att man kan, beroende på vilka ambitioner man har med tillväxt och så vidare och så vidare, men också ha en annan typ av rekryteringsplanering.
Mm.
Det ställer i sin tur nya krav på olika typer av system, lokaler och så vidare. Alltså man kan få en effektivare produktion till en lägre kostnad. Och dessutom lägger man mer tid på hållbart arbete, på förebyggande arbete, vilket är fan så mycket roligare än att ta hand om akutproblem.
Ja, det är ju klart att det är ju, jag tänker att som djurskötare så tycker man ju ofta om djur.
Ja.
Och då är det ju roligare att lägga tid på friska djur än på
absolut
kor som inte mår så bra.
Ja, absolut. Så livsmjölkskonceptet är hela den här paketeringen. För att kunna jobba med en riktigt förebyggande djurhälsovård. Inte bara ad hoc-insatser när man tycker man har fått akuta problem, utan för att inte få problem, då kräver det andra hjälpmedel än man har idag.
Mm.
Då räcker det inte med att man har en whiteboard och man undrar, har de gjort det vi bestämde? Hur vart resultatet? Hur ska vi dokumentera det? Kan vi dra nytta av det inför nästa gång? Och så vidare. Allt det jag sa nu, det gör alltså Agrikams system, när de är färdiga fullt ut, automatiskt. Mm. Och inte bara att de gör det automatiskt. De ser till att veterinärer, rådgivare och alla andra får tillgång automatiskt till den här datan. Det är precis så som industrin har arbetat de senaste 25 åren. Ja. Det är en självklarhet. När Ulf Stern och jag började med IFS 82 och satsade på underhållssystem, var ute på underhållschefer och träffade dem i industrin. De hade låg status. Det var ingen som brydde om dem egentligen. Och all data hade de i sina kortboxar med kortkartotek de bläddrade i med en fantastisk frenesi, och de hittade alltid rätt grejer. Men det fanns ju inga möjligheter till ett förebyggande samarbete med maskinleverantörer, med de som drev maskinerna och alltihop det här. Idag finns det ingen som jobbar så längre. Det finns ingen i industrin som jobbar med förebyggande underhåll på en whiteboard. Det är ju självklart, va?
Ja.
Och det ska bli lika självklart i mjölkproduktionen.
Ja.
Och det här är inget hot för De Laval eller för Lili eller de andra stora drakarna. De kan fokusera på sina produktionsdata, för det är viktigt. Jag förstår att de fokuserar på de data som deras system ska leverera och som är bra. Men vi måste ha, skillnaden med Agrikam är att vi har bara en kunds ögon in på våra system. Och det är att se på systemen utifrån bonden, djurskötarens situation, ögon, och veterinärens ögon. Det är den data de behöver dagligen för att driva, samarbeta och göra rätt beslut, rätt åtgärder. Det är det gränssnittet som man brukar prata om, som är viktigt för oss.
Så det som blir då egentligen, det är bara försöker återkoppla lite. Så vi har ju då vår djurhälsoportal.
Ja.
Där du har liksom, det blir som en som gårdens hjärna lite grann med, kring djurhälsan då. Där vi då från kalv med kalvkoll upp till produktiv ko då med ketoskoll och baktikam, så småningom klövhälsa, förlåt. Så att man har alla de här liksom modulerna som du sa, men snarare som verktyg skulle jag säga, en verktygslåda.
Ja.
Men du har då ett systemstöd i portalen där vi får data ifrån både våra produkter och även från andra system, så att vi då kan genom då ett systemstöd och plocka fram när respektive verktyg behövs och var.
Ja,
ungefär
precis,
så.
Precis. Ja. Va? Och det här är ju fantastiskt. Och alla har vi ju sett och kanske beundrats över olika typer av, vad ska jag kalla det för, kommandocentraler. Vi har ju sett på tv hur det ser ut i driftrummet för ett kärnkraftverk exempelvis.
Ja, jag tänker direkt på Homer Simpson.
Ja, visst. Simpsons. Och då ska vi komma ihåg att när det gäller Ulf då, IFS och det bolag vi startar och så vidare. Kärnkraftsindustrin runt om i världen är IFS som har datoriserat merparten av när det gäller underhållssystem.
Mm.
Inte kommandocentralerna, men underhållssystemen. Vi har ju sett flygledartorn.
Det måste vara ganska viktigt med förebyggande underhåll på en kärnkraftreaktor.
Ja, där är det ju ner på minsta alltså komponent som man har koll på. Va? Och vi har ju samma sak inom, typ man har sett bilder på ett flygledartorn. Mm. Där flygledaren sitter och har järnkoll på verksamheten och så vidare. Och vi ska väl inte se att vi ska bygga upp en kommandocentral på mjölkgårdarna, men bonden, veterinären och rådgivarna ska tillsammans ha tillgång till den data som de behöver för att kunna prata och samarbeta med varandra. Vare sig det är på ett digitalt möte eller ett fysiskt möte. Och veterinären, när veterinären åker ut till sin gård som besättningsveterinär, så ska ju systemet generera planering och förberedelser för det besöket.
Mm.
Alltså det är självklara saker och allt det här finns idag i industrin.
Ja.
Och det var det som fick Ulf Stern då för 1,5 år sedan att ropa halleluja och säga, jag säger åt alla andra uppdrag, jag går in för det här till 100%.
Mm.
Och det var ju den upplevelsen han fick. Överraskningen, och som jag också delvis till har fått. Hur kan det här vara en så stor vit fläck på moderna stora gårdar? Som många av dem har investerat hundratals miljoner i anläggningar och byggnader och så vidare. Och maskiner.
Mm.
Och en det ena och en det andra. Och så är det plötsligt när man gäller arbetsledning, ledningsverktyg, dokumentationsverktyg, allting där. Så är man på pappersnivå i stort sett, eller whiteboardnivå eller vad vi ska kalla det för då.
Mm.
Och det är självklart att när vi kommer med de här produkterna och erbjuder det, så kommer det att göra skillnad. Nu ska vi komma ihåg att jag har jobbat med många olika bolag. Jag har jobbat bland annat med det här bolaget Einride som håller på med självkörande lastbilar och en ny typ av logistiksystem för transporter, tunga transporter. Och vi måste förstå att precis på samma sätt som de när de började och fick sina stora första kunder, då måste man förklara för kunden att våra system och Agricams system idag, de är ju inte perfekta idag. Det är ju första versionen av våra olika system som kommer ut. Det är första versionen av kalvkollen. Bacticam kanske är andra versionen idag. Va? Djurhälsoportalen är ju en dellansering av allt det som djurhälsoportalen kommer att kunna göra inom ett år eller inom två år.
Mm.
Men med de här systemen så blir det ett annat sätt att jobba tillsammans på en gård. Man kommer att ha annan typ av flöden i arbetet, vad man ska prioritera, vad man ska göra, hur man dokumenterar det. Va? Så mitt råd är till bönderna idag, kliv på tåget nu. Därför att även om systemen inte är perfekta idag, så kommer ni att lära er hur man ska jobba med moderna verktyg och hur en modern mjölkgård ska kunna jobba om ett antal år. Och då är ni redo när våra system blir bättre och bättre och bättre.
Mm.
Se det som en utbildningsresa och se det som en inlärningsprocess under ett antal år. För våra system är inte dyrare än att den investeringen kan ni ta. Det var väl ingen som trodde att en för 5 år sedan att en lastbilschaufför idag går till jobbet. Då tar man cykel i bostaden, cyklar kanske en kilometer långt det, in till en studio.
Mm.
Kliver in i studion, startar sina lastbilar och kör kanske 4 lastbilar samtidigt via remote control, alltså via datasignaler från en studio i 4 världsdelar samtidigt.
Ja, det är helt otroligt.
Det är en ung människa som är fruktansvärt väl utbildad på de här systemen som kommer att köra våra lastbilar till stor del i framtiden.
Mm.
Det är inget fel. Jag själv körde lastbil och kört långtradare när jag var ung. Oj, oj, oj. Vilken nostalgi jag får när jag tänker på det. Det var ju jättekul att hoppa upp i en stor, tung lastbil och bränna iväg. Köra, stanna vid en bensinmack där man visste att det fanns ytterligare 15-20 lastbilschaufförer. Och känna sig som en i gänget och dundra in. Och som vanligt klämma korv och potatismos eller vad det var, va? Men det kommer inte finnas kvar inom 10 år i stort sett.
Nej.
Och det är inte så att inte mjölkgårdar kommer finnas kvar. Men sättet man arbetar på en modern mjölkgård, om man ska kunna vara konkurrenskraftig med hjälp av effektiva processer, låga kostnader, men inte låga kostnader som genererar dålig djurhälsa, utan låga kostnader för att man jobbar effektivt.
Mm.
Och man har en hållbar produktion när det gäller hur man hanterar sina djur från långt innan de föds till dess de går i slakt. Ska man vara konkurrenskraftig i framtiden, då är det bara att klia på tåget.
Mm.
För utan att göra det, då kommer man att stå kvar där på perrongen. Och det är ingen bra plats att vara på.
Nej.
I den utvecklingen.
Och jag måste fråga, för det då, du sådde en liten tanke i mitt huvud nu. För du var inne på det att det, en lastbilschaufför då, en ung teknisk kille som är duktig på system då, sätter sig i en studio och rattar 4 lastbilar samtidigt på olika kontinenter och du har pratat effektivitet och sådär. Men det är ju ganska intressant också, för någonting som man väldigt ofta stöter på är att våra kunder inte riktigt känner att de vill hoppa på tåget då, för att de har inte tid.
Mm.
Och det tycker jag är en ganska intressant sak, för det är ju liksom man, det är ju som att säga att jag vill inte skapa mer tid för jag har inte tid att skapa den.
Nej, nej. Och alltså om man säger så här, jag har inte tid att titta på utveckling och förbättra mig, utan jag har så fullt upp med all skit idag, varenda vardag. Då måste man överväga om man inte ska skaffa sig en ny arbetsledare istället för vara det själva.
Mm.
För då är man inte lämplig som arbetsledare eller gårdsägare. Alltså, utan att gå in på namn och så, va? Så jag har träffat stora mjölkbönder och mjölkgårdar. Och när man har en inställning som man säger så här att vad fan, engagera med personalen, vad ska jag göra det för? Vi byter ut dem var 4:e månad, då kommer ett nytt gäng från Bulgarien eller Ukraina eller Polen. Eller det, va?
Mm.
Jag behöver inte, det går inte att lära dem någonting. De vet vad de ska göra och sen gör de det, punkt slut. Alltså det är så jävla gammaldags synsätt och så ineffektivt. Så det är bara synd, va? Jag försöker få dem att ändra uppfattning och lyckas väl ibland. Jag menar, i all verksamhet, vare sig det är industri eller mjölkgård eller vad det än är, engagerade, kunniga medarbetare som motiveras och stimuleras att göra ett bra jobb. Det är A och O på lång sikt. Annars står man bara och stampar på samma ställe hela tiden. Och det är ingen som vill stå och stampa på samma ställe.
Ja, står man stilla då...
Världen är runt omkring en rör på sig.
Exakt, jag skulle precis säga det. Står man stilla då står man ju på perrongen när tåget går.
Ja.
Jag ska kolla också lite, för du var inne på det här med ERP-system där och IFS från början. Mm. Skulle man nästan kunna se Agricams resa med då portalen nu när vi, nu är det ju liksom i sin linda, men kan man se det som ett ERP-system för en mjölkgård?
Ja, jag tycker det är en bra liknelse.
Mm.
Och för att knyta an till det här med samarbete på lite högre nivå vi pratade om tidigare.
Precis.
Så när vi jobbade med IFS, startade 82 och sen jobbade vi ju stenhårt i olika, men i mitt fall var det 26 år. Ekonomisystem, det finns ju olika, ska vi säga, bottenmoduler, grundmoduler i ett ERP-system. Enterprise Resource Planning står det för, va? Mm. Det vill säga hur man på något sätt sköter sina olika resurser och tillgångar i bolaget. Och det mest elementära var ju bokföringsmodul. Och sen givetvis viktigt att det fanns en modul för fakturering så man kunde skicka räkningar till kunderna. Och så finns det reskontra, hålla koll på kundernas fordringar, fordringar vi har på dem, och leverantörsskulder, lönehanteringsmoduler och så vidare och så vidare och så vidare. Ett ERP-system när vi var som, alltså det innehåller kanske 30 olika moduler. Mm. Och det skulle vi kunna översätta i en mjölkgård då. Det vill säga att vi skulle ha 30 olika produktmoduler där kalvhälsan är en då. Det blir inget bra överblickbart system.
Nej.
Och ERP-leverantörerna, vi på IFS då, som är alltså, ja, vi säger fortfarande, det är ju helt fel för jag har ingen koppling till bolaget annat än emotionellt idag. Men vi förstod ju, inte bara vi, andra ERP-leverantörer, stora leverantörer, att vi kunde inte vara bra på allting. Så till slut så började man skala av de här ERP-systemen. Alltså ta bort att allt skulle vara egenutvecklat. Utan man insåg att det fanns specialistbolag på löner eller på kundrelationer och på olika typer av specialistfunktioner i ett bolag. Och då började man samarbeta. För bygger man och tror att man ska vara bäst på allting, det är det bästa sättet att bli oduglig på sikt.
Mm.
Och det är mitt budskap till de här som idag kanske sitter och funderar på, ja, men vi ska väl göra det som Agricam gör också, och vi ska göra det och vi ska göra det. Nej, fokusera för tusen hakar på det ni är historiskt bra på. Gör det ännu bättre och börja samarbeta.
Ja.
Vi ska inte i Agricam börja och bedriva en veterinärstation. Aldrig i livet. Det finns veterinärstationer. Vi ska hjälpa de som finns att bli bättre. Vi ska inte börja importera eller satsa på att leverera robotsystem eller liknande, eller foderhanteringsanläggningar till gårdarna. Det har vi aldrig någon tanke på.
Nej.
Vi kommer att leverera de här systemen som innehåller precis den här lagom informationen som vi har paketerat, plus att vi kan hämta in information från produktionsdata och andra system och leverantörer. Men att vi är trogna, att det är paketerat, det visas och kan användas på ett lättförståeligt, lättillgängligt och möjligt på ett lätt sätt möjliggöra samarbete mellan mjölkbonden, djurskötarna, veterinärerna och rådgivarna.
Mm.
Det räcker för oss.
Det finns faktiskt, det finns en ekonomisk term gällande detta som heter lagen om parativa fördelar.
Ja, det stämmer.
Det stämmer.
Jajamensan.
Vi har dragit över tiden lite grann, och det gör nästan ont och i mig att avsluta den här podcasten med en sista fråga, för det är så otroligt intressant och inspirerande att lyssna på det, Lasse. Men för att avsluta, var är Agricam om 5 år?
Ja, om 5 år då har vi vår resa ser ut som så att inom 2-3 år har vi fått en stabil kundbas, samarbetspartner och verifiering av våra system levererar och håller måttet på den svenska marknaden.
Mm.
Och det är en jättebra referensmarknad för den svenska mjölkproduktionsmarknaden. Är fortfarande, när det gäller framförallt djurvälfärd, en bra referens utanför Sveriges gränser. Men om 5 år, då har vi etablerat oss. Jag ska inte säga att vi är en global spelare. Det kan man ju önska sig, men det kommer vi inte hinna vara. Det ska man ha respekt för. Men vi kommer definitivt vara representerade kanske på 4-5 marknader till inom i första hand EU. Mm. Vi jobbar med idag att skaffa oss pilotgårdar ute inom EU. Man behöver inte idag längre sätta upp kontor och bygga en stor organisation i varje land man ska in i. Vi levererar i våra system digitalt idag. Vi följer upp dem digitalt. Vi utbildar digitalt. Och när gårdar vill ha möte med företagets ledning och så, då kommer de att träffa samma ledning i Litauen eller om det är i Frankrike som de svenska bönderna gör. Det vill säga den svenska ledningen är ju rörlig också för den typen av möten.
Mm.
Så om 5 år, så att vi finns på 5-6 marknader i Europa med något sån här bra etablering, och att vi har befäst vår position i Sverige. Mm. Kanske även ytterligare något nordiskt land, vi håller på där också. Det är väl vad man kan säga är vi vet att vi kan hantera om vi får förtroende till börja med från de svenska kunderna fullt ut. Sen kanske vi kan komma längre. Vi har ju också samarbetsdiskussioner, samarbetsplaner för hur vi ska kunna leverera olika delar av våra system till andra företag som är involverade i djurhälsa och mjölkproduktion, både i Afrika och Mellanöstern och andra världsdelar. För det kommer vi inte att jobba på det sättet själva. Men det finns goda partnerdiskussioner som kan ta oss vidare, där man med hjälp av våra produkter förbättrar sina egna system och sina egna produkter. Mm. Och det är en spännande resa också. Men så om 5 år, så säger att vi i Europa, några marknader, har spännande partnersamarbeten på några fjärran marknader som vi, där vi gör är en del lösning av ett större problem. Exempelvis Bacticam. Mm. Det är ingen mening med att analysera mjölkprover i Mellanöstern eller på vissa marknader i Afrika och så vidare. Antibiotikaproblematiken är detsamma. Men du står där med ett analyserat mjölkprov. Men det finns ju för fan inga labb. Det finns ingen infrastruktur för labbverksamhet. Då kan det vara bra att ta ett mjölkprov var som helst på jordklotet och digitalt skickar in det till vårt worldwide centrala AI som på en sekund svarar vad det är. Då fungerar det även i vilken världsdel som helst. Va?
Ja.
Och det där har ju stora bolag, jag ska inte nämna namnet på dem, upptäckt, och diskussioner pågår. Men från diskussion till att det blir affär, det kan det ta många år. Och idag är vårt fokus 100% Sverige.
Mm.
Vi skaffar pilotgårdar utomlands. Men fokus är Sverige. Och ambitionen är global.
Det är kanon.
Ja.
Sista snabb fråga. Om 5 år, är Agricams kunder världens mest lönsamma mjölkproducenter?
Det tror jag att... Jag till och med säger så här, det lovar jag. Att de som fullt ut använder Agricam-system kommer vara en särklass när det gäller både djurhälsa och hållbarhet och lönsamhet. Och ni får ju utkräva svar av mig på min, det blir väl min 80-årsdag då.
Ja, du ser.
Så jag får väl hålla mig vid liv så länge.
Du får låtsas att du glömska ifall vi missar, men ja, det tror jag verkligen inte vi gör.
Nej, absolut. Ja. Absolut.
Lasse, det har varit otroligt inspirerande att prata med dig. Mm. Jättetack att vi fick till det här. Ja. Det har varit några turer fram och tillbaka, men det var det värt väntan. Ja.
Tack så mycket själv. Och jag hoppas att jag blir så engagerad när jag pratar om de här djurhälsofrågorna och så vidare och mjölkkor och det. Men jag hoppas att jag inte blir så engagerad utan att jag inte snubblar på alla ord, utan att man kan uppfatta någonting av det som jag har försökt förmedla.
Stort tack. Stort tack, Lasse.
Tack.
Hej.